Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det är en mörk, kall eftermiddag. Två dagar före julafton år 2000. Stockholms gator är klädda i frost, men än ligger ingen snö på marken. Stan glittrar av julbelysning. Mårten Werner, hans fru Elisabeth och deras 15 månader gamla dotter Hermin är på jakt efter julklappar.
Och då hade vi kommit på idén att på olika museer så finns det väldigt trevliga små butiker. Och där kan man hitta ganska intressanta saker. Och så tänkte vi att vi tar en dag på stan och vi började med Medelhavsmuseet. Och där tror jag att vi var och fikade också. Så där. Vår dotter var ju 15 månader, så det var ju barnvagn som gällde då.
Efter julklappsinköp och en fikapaus på Medelhavsmuseet går de den 20 minuter långa promenaden vidare ut mot Skeppsholmen för att besöka Östasiatiska museet. De passerar båtarna som ligger förtöjda längs strömkajen. Efter ännu några inhandlade julklappar fortsätter promenaden till Nationalmuseum på Blasieholmen.
Så gick vi vidare över bron till Nationalmuseum. Alltså vi var på museer utan att gå på museer. Det är lite konstigt. Vi var bara ute efter butikerna. Och där på Nationalmuseum så går man ju då in. Sen så ligger då den här shoppen då längst in.
Klockan är strax innan 5 och museet ska snart till att stänga. Efter ytterligare några lyckade köp med flera vackert inslagna paket i väskan är de på väg att lämna museet.
Och sen så skulle vi gå ut därifrån och vi känner på oss att vår dotter behöver äta lite banan. Vi behöver besöka badrummet där som också ligger där i entréavdelningen. Så vi sitter där en stund och bananen uppäten, alla hade varit på badrummet och så skulle vi gå ut mot dörren.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Efteråt så kom jag ihåg den här märkliga förvirringen som var. Det tog en stund innan man kunde känna sig riktigt trygg över att det var över. Det kanske var först då som när jag insåg att det nu är över. Det var kanske då jag liksom sa att jag fick frossa och kände mig obehaglig.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
När man kommer ut på en brottsplats, alltså som yttre personal, så är det ju väldigt mycket att ta hänsyn till. Om du kommer dit så har du väldigt mycket att sortera och det är en utmaning för mina kollegor då som jobbar i den yttre tjänsten.
Per Stil är lärare på polisutredningen på Linnéuniversitetet och undervisar bland annat om förhörsteknik.
Det är stor skillnad när man sitter inne och har fått kontroll på alla delmoment så mycket man kan. Så att oftast är det tämligen kaotiskt när man ska få en kontroll på brottsplatsen ute.
Den här episoden, Kuppen mot Nationalmuseum. En av vår tids fräckaste brott. Konst till ett värde av 300 miljoner kronor stjäls. Ett självporträtt målat i guld på koppar av Rembrandt. Knappt större än ett vykort. Två små oljemålningar av Renoir. Ung, parisiska och konversation. Det ska komma att ta polisen flera år innan konstverken är återfunna. Inne på museet är det glest med besökare den 22 december år 2000. De flesta börjar röra sig mot utgången. Museet ska ju strax stänga. På en bänk vid entrén sitter den lilla familjen Werner. Föräldrarna matar sin 15 månader gamla dotter med banan. De sitter där på bänken, ser sig förstrött om i rummet, turas om och går på toaletten. De noterar att många besökare är på väg ifrån museet. Men så kommer in en man som till skillnad från alla andra går in på museet.
Och då tänkte vi så där, utan att ska han gå upp nu när de stänger, det är lite konstigt, men ja, vi tänkte inte så mycket mer på det då. Men vi förstod ju sen efteråt att det var ju han som, det var ju en kumpan som hade gått upp.
När Hermin ätit klart får hon hjälp ner från bänken. Mamma Elisabeth plockar ner servetterna i väskan och slänger det kladdiga bananskalet i en papperskorg. Pappa Mårten går efter sin dotter.
Hon tultar iväg mot entrédörren, ja, som man går när man är 15 månader. Hon var ganska bra på att gå. Hon var tidigt på att gå. Tidigast av alla våra barn. Men hon var som sagt bara 15 månader, så hon har en liten sån här speciell, som bebis här går. Hon, tack och lov, förstår ju inte riktigt vad som händer.
När Hermin är på väg mot entrén kommer ytterligare två män in genom dörren.
Jag minns det som att jag tittar på våran dotter och sen så, och så höjer jag blicken lite grann, så ser jag de här killarna som kommer in. Och jag förstår, vad är det här, tänker jag.
Männen springer upp för trapporna till museets övervåning.
Det här är någon slags militärövning. Det var en sån här tanke som flög inom huvudet. Det var väl sättet så som de var beväpnade på, och att de liksom uppträdde koordinerat på något sätt. Okej, nu står där, jag springer upp. Men jag var väldigt paff och paralyserad. Och jag bara står där förmodligen och gapar.
Det är två av tre rånare som försvinner upp för museets trappa. Kvar vid entrédörren stationerar sig en tredje man, maskerad, beväpnad med en k-pist. Mårtens 15 månader gamla dotter är på väg rakt mot mannen som tittar på Mårten och gör en antydan att höja sitt vapen.
Ta barnet, säger han. Och det är ju bara att göra som man säger. Liksom, det är inte läge och liksom överbemanna honom. Det fanns inte på det. Det var bara att lyda. Och det är ju där som, så att säga, kränkningen är. Det är ju det som är jobbigt. Någon har vapen och talar om vad du ska göra. Det är inte kul. Och han tycker att jag ska gå och sätta mig på bänken till vänster där. Där redan sitter andra personer. Där sitter då bland annat min fru då. Och en finsk familj minns jag satt där. Och ytterligare några personer. Och jag tar våran dotter och går och sätter mig där. Någonstans där börjar jag förstå vad det är som pågick. För jag blev helt borta där för en stund. Jag förstår inte riktigt vad det var som pågick. Och då blev jag rädd och tyckte det var obehagligt. För jag hade faktiskt precis haft en person som har liksom talat om för mig vad jag ska göra. Och inte som under vapenhot faktiskt. Det var väldigt obehagligt.
Tonårsflickan i den finska familjen gråter. I polisens senare förhör med flickan kan man läsa att hon är rädd att bli skjuten. Mårten tar sin dotter i famnen och återvänder till bänken.
Där har jag ju då ryggen. Jag ser ju inte den här personen då. Då liksom försöker jag röra mig väldigt liksom, lugnt. Och inte ställa till med någonting. Tyst och diskret och går och sätter mig där borta. Man vet ju inte vad en person som är maskerad, hur ansiktsuttrycket ser ut där under.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tror den är kolung eller jättehispig eller det är obehagligt att inte se ansiktsuttryck. Hur som helst, jag sätter mig där på bänken i alla fall och jag tänker, jag är fortfarande så där, vad ska de göra? Ska de, eftersom vi var så, fortfarande så inne i det här med shoppande, så de kanske ska ta dagskassan ur den här butiken och sen så slår det mig, det var klart att de ska ta tavlor. Det var liksom det tog mig ett tag att komma på det. Vi är faktiskt på ett museum det här. Här finns det väldigt speciella målningar att stjäla.
Mårten sätter sig på bänken nära sin fru. Dottern sitter i hans knä. Det är en tyst, tryckt stämning i lokalen.
Men det är en del personer då. Det är två väktare som står upp. Och de är ju betydligt mycket mer så att säga, i ett utsatt läge än vad vi är. För de har ju kommunikationsradio och alla möjliga saker som då kan utgöra ett hot för den här beväpnade personen. Min fru vet jag, hon gråter sen, men ganska diskret. Och vid ett tillfälle så säger hon nej, nej, nej. Och det är när de här två väktarna som står där tar några steg mot den beväpnade personen. Och han i sin tur höjer sitt vapen. Och då tänker hon... Men hon, hjälp, alltså de kommer, han kommer skjuta dem. Hon är en coola i det sättet, alltså att jag är mera rädd och ångestfylld och hon är mera arg, tror jag. Men när jag frågar henne efteråt så säger hon att hon är egentligen panikslagen över att han ska ta våra dotter. Det är det som är hennes... skräck.
Mårten känner sig inte alls cool. Han beskriver det som att han är paralyserad.
Jag känner mig att jag, det är nog att jag inte riktigt förstår vad det är som händer, tror jag. Jag känner mig lite konstig och väldigt, ingen kontroll. Jag tror jag är kanske mer kontroll. Vad är det här för någonting? Jag har liksom helt tappat tramperna. Jag har ingen kontroll.
Mårten och hans familj blir sittandes tillsammans med de andra på bänken i några minuter. Det är tyst i entrén, så när som några som gråter. Det är som att besökarna är rädda för att störa brottslingarna. Snart kommer de två maskerade rånarna springandes ner för trappan.
De är inte så stora, målningarna. Det här är inga stora saker. Nej, ja, de har en under armen. Allt var ju väldigt förberett. Så att de kommer ner där och smiter iväg snabbt. Varje sekund för dem är ju dyrbar att hinna iväg. Jag minns inte att de säger någonting till varandra. De bara försvinner.
Rånarna lämnar museet med tre tavlor, värda sammanlagt 300 miljoner kronor i famnen. Utanför museet har de tidigare slängt ut spanska ryttare, små kors i metall, vars taggar sticker upp i syfte att förstöra däcken på polisens bilar. Några hundra meter från museet brinner en bil. En avledningsmanöver för att rikta polisens uppmärksamhet åt annat håll. Ännu en bil står i lågor utanför Strandhotell. De tre rånarna flyr mot Nybrokajen och hoppar ner i en orange plastbåt. Drar igång motorn och så försvinner de iväg över det mörka, kalla vintervattnet. Inne på museet är stämningen orolig. Människor börjar röra på sig. De som tvingats ner på golvet reser sig. Någon går mot entrédörrarna.
Ett tag så var de... Så fanns det någon, tänk om de kommer tillbaka och sådär. Det var fortfarande lite grann minuten efter de hade gått. Lås dörren. Mycket sådär tror jag det var. Det tog en stund innan man kunde känna sig riktigt trygg över att det var över. Och jag förstod vad det var som hade hänt. Att jag faktiskt hade stått öga mot öga med en... kopiskt beväpnad person.
Mm. Mårten, hans fru, väktarna och de andra museibesökarna väntar inne på museet. Osäkra på vad de ska göra. Snart kommer polisen till platsen.
Och de var inte så många, tror jag, som kom där först initialt heller. Och de förhörde förstås oss och så. Av någon anledning så var de väldigt mycket mer intresserade av mig än av min fru. Fast hon var ju minst lika bra som jag. Det enda var att jag hade då varit närmare, betydligt närmare den här beväpnade personen. Jag hade hört honom, så att säga, vilken röst han hade. Så där. Och hade han någon brytning, dialekt och sådär.
Mårten har en känsla av att poliserna som kommer till platsen också är överrumplade.
Men det kändes som att polisen inte riktigt, det här var någonting som inte de själva hade varit med om tidigare. Och vi tänkte hela tiden att hur som helst, det här finns ju säkert på någon slags övervakningskamera. Det fanns det ju inte. Vi var jätteförvånade över att det inte fanns någon övervakningskamera, för det var...
Hur många poliser som kommer in på Nationalmuseum strax efter 17 den 22 december år 2000 är lite oklart. Hur många besökare som befinner sig på museet är det heller ingen som vet. Mårten och hans fru förvånas över att polisen inte spärrar av platsen utan låter folk gå utan att bli förhörda. Mårten förstår inte än idag varför inte alla på platsen förhördes. Och det är en av polisens största utmaningar när man kommer till en brottsplats där det finns många vittnen, menar Per Stil, som undervisar i förhörsteknik på Polishögskolan i Växjö.
En av de stora utmaningarna på platserna där det är många brottsoffer, det är ju att man fokuserar på vilka är det som har varit mest centrala, om man har varit involverad i händelsen nära. Och överhuvudtaget är det en väldigt stor mängd, då är det ju att överhuvudtaget först kunna hinna med att identifiera dem, hur fångar vi upp dem då. Och det är ju den största utmaningen där, att verkligen fånga upp dem så att de inte vill tappa bort dem. Om de exempelvis samlas i en grupp och dels börjar prata med varandra, då är det ju i sig en utmaning, att då är det risk att man då färgar varandras berättelser.
Mårten berättar hur han och Elisabeth pratar med de andra museibesökarna om vad de upplevt. De berättar för väktarna att de tycker att de agerat professionellt. Mårten blir förhörd av polisen. Elisabeth förhörs inte. Därefter kan familjen lämna museet. Och vid det här laget har nyheten nått media. Mårten, Elisabeth och lilla Hermin kommer ut på museets trappa.
Men det är ganska mycket folk där utanför. Vet jag. Det är mörkt och det är ljus och det är så här julglitter. Lite konstigt. Och sen så den här jobbiga händelsen. Folk som vill sticka en mikrofon och fråga en massa saker. Och så vill man bara plöja sig fram genom det där vimlet och åka hem. Alltså vi hade hela tiden den här känslan. Vi vill inte ha med det här att göra. Det var en ihållande känsla som låg kvar faktiskt ganska länge efter det här. Veckorna efteråt och sådär, då kändes det som att... Och sen så kom det liksom post från polisen och det var... kallelse till rättegång och sådär. Ja, shit. Ja, det var lite grann som okej, det är bara riva av det här. Men det kändes som att kan vi inte bara bli av med den här soppan.
Mårten, Elisabeth och deras dotter tar sig hem till Södermalm genom den julsmyckade staden. Väl hemma ringer Mårten till sina föräldrar.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
För att berätta vad som hänt. De följande dagarna känner sig Mårten förvirrad. Han är kluven till det han upplevt. Å ena sidan vill han bara glömma händelserna. Samtidigt kan han inte låta bli att följa med i nyheterna. Nyhetsrapporteringen blir som en spännande detektivhistoria, säger Mårten. Polisen får tidigt in vittnesuppgifter om rånarnas flyktväg. Flera personer har sett dem i båten. Firman som sålt den hör av sig dagen efter rånet, efter att man känt igen båten på en bild i tidningen Dagens Nyheter. Mårten läser och ser allt.
Då börjar man ju liksom kolla på nyheter och blir väldigt nyfiken av det här nyhetsrapporteringen kring det här själv. Och vi följer förstås dag för dag vad som händer och den här båten och alltihopa där. Man följer ju i detalj hela den här händelsen och vad som kommer upp i nyheterna.
Samtidigt går polisens arbete framåt. Tack vare bilden i Dagens Nyheter får man upp flera spår. Det ska visa sig att ynglingen som köpt båten också har lånat en båttrailer från firman. I samband med lånet har han uppgivit sitt namn, sitt personnummer, sin adress och telefonnummer. Alla uppgifter förutom telefonnumret som är kopplat till ett kontantkort ska visa sig vara falska. Men det räcker för polisen, som nu sätter in avlyssning av numret och som ger dem information om flera av de inblandade rånarna. Ungefär samtidigt leder spaningarna mot en känd ryss som har för vana att ägna sig åt konstbedrägerier. Ryssen sitter förvisso i fängelse vid brottstillfället, men för att få fart på utredningen beviljas han permission. Det är en lyckoträff. Under permissionen som bevakas av polisen hamnar han i en häftig diskussion med en före detta fängelsekamrat. När de båda grips hittar polisen fotografier som visar de stulna Renoir-tavlorna och en tidningsartikel som handlar om stölden. Männen tycks planera att sälja tillbaka konsten till museet. I tidningsartikeln uttalar sig en konstvetare om svårigheten att sälja så pass känd konst. Mårten följer med i nyheterna om kuppen.
Jag skrattar nu, för det var, jag kom att tänka på just det där med att jag var väldigt traumatiserad, som sagt, efteråt. Jag tyckte det var oerhört obehagligt, och sen så det slog mig sen att jag var ändå ganska ivrig att berätta det här för folk.
Mårten, som jobbade på restaurang då, minns hur han berättade om händelsen för både arbetskollegor och gäster. Nu efteråt tänker han att det var ett sätt att bearbeta händelsen. Samtidigt var det spännande.
Man har varit med om en grej som fortfarande folk kommer ihåg. Nationalmuseerånet, kommer ihåg det?
Mårten och hans familj åker till Paris för att fira jul. Hemma i Sverige lägger polisen ett pussel. Vittnen hör av sig med fler tips. Polisen hittar telefonsamtal och spåra. Allt blir viktiga bitar i jakten på rånarna. Några dagar efter nyårsafton, den 4 januari 2001, grips tre misstänkta män. Men det är bara början. Polisarbetet ska komma att leda till betydligt fler gripanden. Mårten och hans familj återvände till Sverige efter vad Mårten beskriver som ett märkligt julfirande.
Det här överskuggade lite grann. Alltså det lade sig som ett filter över alltihopa. Dels för att det var obehagligt, och sen så var man ju väldigt nyfiken samtidigt över själva polisutredningen, för det kändes som ganska snabbt att de var någonting på spåren, så man var ju, det var ju en spännande att följa det där. Just det, spännande, obehagligt i någon sorts kombo där. Mm. Samtidigt så var man ju glad att man inte var någon nyckelvittne för att få de här, för man, det är ju så, man vill ju inte vara den som är den som gör att hela deras kupp faller eller att de grips. Det var ju inte vi. Och det var ju på ett sätt skönt då, för man vill ju inte hamna i skottgluggen för de här killarna som man inte känner.
När julhelgen är över, Paris är lämnat och familjen Werner återvänt till Sverige, blir Mårten åter förhörd av polisen. Två poliser besöker honom i hans hem. Under polisarbetet förhörs flera vittnen. Och just vittnesuppgifter är en viktig del i förundersökningsarbetet för att få kunskap om hur ett brott gått till. Per Stil säger att i den här delen av arbetet är det viktigt att polisen får en så sann bild av händelsen som möjligt. Och här används metoder som är långt från tv-seriernas polisförhör.
De är väldigt underhållande när man tittar på dem, men det är inte mycket till förhörskvalitet. För i grund och botten är ju ett bra förhör är ju så lite frågor egentligen som möjligt, utan så mycket berättande istället. Så det är ju den hörde som i så hög grad ska prata själv med så lite inblandning av utredaren som möjligt. Och då, det förutsätter en helt annan strategi jämfört med att bara sitta och kasta ut frågor.
Per Stil menar att det är viktigt att den som ska förhöras förstår hur förhöret ska gå till. Att sitta i ett polisförhör skiljer sig nämligen från samtal som människor normalt har med varandra. Det handlar om att försöka få vittnet att minnas så mycket som möjligt på sitt sätt, utan att förhörsledaren lägger ord i munnen på den som vittnar.
Som förhörsledare och utredare, det vi kan göra där, det är ju mer att i de delar vi kan påverka, då ska åtminstone inte vi bidra till att det förändras. Vi ska förändras så lite som möjligt i alla fall. Och det är ju genom att göra ett förhör i de resterande delarna så att du inte med hjälp av ditt sätt att ställa frågor skapar olika minnen. Att du snabbt skulle säga vilket bilmärke var där, jämfört med att du säger beskriv fordonet som fanns där. Då är det kanske att den har noterat en eldsflamma på sidan eller ett logotyp för någonting. Och någon annan skulle helt, notera helt andra saker. De är intresserade av designen och färgen och formen. Två olika människor kan ju uppleva samma situation väldigt annorlunda, och det är på grund av att var och en kodar in den på sitt unika sätt.
Det är viktigt att få den förhörde att mentalt komma tillbaka till händelsen.
Ett alternativ är att man ber personen att tänka sig tillbaks vad det var för omständigheter, vad det var för tankar som rörde sig i personens eget liv, vilken känsla som fanns den dagen. Så i grund och botten är det samma sak som att du tittar på ett kort från en semester och då drar du dig till minnes att det var så jag upplevde detta. Försätter du dig i samma situation igen, då så kommer möjligheterna att kunna hitta fram till minnet, de kommer att öka.
Per Stil säger att det är lättare att förhöra människor som reagerar mycket, med intensiva känslor, eftersom det gynnar förmågan att plocka fram minnen. Han säger också att detaljer från dagen då brottet inträffade är viktiga för att ringa in själva händelsen. Därför frågar förhörsledaren ofta om vädret dagen då brottet inträffat, eller vilka kläder man själv, alltså vittnet, hade på sig. Saker som kan verka märkliga och oväsentliga för utredningen, men som är viktiga för att locka fram minnen.
Vårt minne funkar så att när du ser en händelse, så allt det som händer där, det kodas in på olika ställen i din hjärna. Så det är därför vi vill att personen ska berätta så mycket detaljer, oavsett om de är väsentliga för sakinnehållet eller inte. Ju mer du berättar, ju mer kommer minnesspår mellan olika delar i din hjärna att aktiveras. Säg att du berättar om en helt oväsentlig del som du noterar på platsen. Att du bara säger detta och börjar prata om det här, då gör det att då kan den skicka en signal till någon annan del i hjärnan som aktiveras, som du kommer på att just det, jag såg ju denna delen också. Så det är den första delen, att du ska förstå att berätta mycket.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och uttömmande och berätta allt. Det behöver du bli informerad om, annars är det inget normalt beteende för oss.
Men det viktigaste tillvägagångssättet enligt Per Stil för att få någon att minnas är att använda papper och penna.
Vi uppmanar helt enkelt ett vittne att skissa och berätta under tiden. Och det har man i studier kunnat konstatera att det är ett effektivt sätt. Dels är det ett tydligt sätt att prata om en händelse. Bara ritandet i sig självt gör att du processar, plus att det är lättare att prata om det du faktiskt ritar. Du kan peka på saker och ting. Helt enkelt att jag har lättare för att beskriva min trädgård för dig med en skiss än att bara göra det verbalt.
Mårten förhörs flera gånger. Först vid själva brottstillfället, senare i sitt hem. När rättegångarna inleds i maj 2001 mot 10 män som alla åtalas för inblandning i konstkuppen saknas fortfarande 2 av de 3 målningarna. Mårten minns hur han väntat och till slut blir han kallad för att vittna.
Men jag hade ju vetat hela tiden att jag skulle bli kallad dit, så att jag var ju förberedd. Det var ju skönt att få det gjort på något sätt. Den där. Det var lite nervöst, minns jag, att stå där och berätta. Lite, och väldigt speciellt, han satt väldigt nära de här anklagade personerna. Jag var inte riktigt beredd på det, jättenära. Och så var det lite några anhöriga till dem på, som satt där som publik och för att ge stöd åt sina släktingar eller barn eller vad det var. Men alltså, man vet ju inte vem som var vem eller vem som den personen som stod där och höll vakt över oss. Jag vet inte vem det var. Det kanske, den personen kanske inte ens är gripen eller jag har ingen aning. Det var ju flera gripna och vilka roller de hade haft var väl aldrig riktigt klart.
Efter händelsen pratade Mårten och hans fru mycket om varför han kallades som vittne, men inte hon. De har också funderat på varför hon inte förhördes på brottsplatsen.
Hon var lite irriterad över länge över att hon inte, att bara polisen ville prata med mig. Och det var, tycker jag, också lite konstigt. Jag vet inte vad det var i min historia som var mer intressant än hennes. Hon hade, tycker jag, massa intressanta iakttagelser som tydligen inte var lika intressanta. Det har jag aldrig riktigt förstått faktiskt. Där tror jag hon blev lite, nästan lite förnärmad faktiskt. Och det kan jag förstå.
Förhören och rättegången blir en påminnelse om händelsen som Mårten och Elisabeth helst av allt bara vill lägga bakom sig. De pratar mycket med varandra under tiden efter rånet. Om vad de varit med om och hur de reagerat. Och tillsammans kommer de överens om att de inte ska söka någon hjälp för att bearbeta händelsen.
Vi pratade om det faktiskt. Och att vi säkert skulle kunna få det om vi verkligen ville. Men vi valde att ha terapisnack med varandra istället, min fru och jag. Men vi pratade om det där och så pratade vi också om hur olika vi reagerade. Och det var lite så där, lite speciellt ändå att hon blev mera... alltså hon dolde sin panik bakom en mask av vrede och beslutsamhet. Medan jag blev mera bara följ ihop som en liten rädd kille liksom. Den där känslan av utsatthet och att bli kränkt, den höll i sig faktiskt ett tag. Och för en kort stund så var det ju en traumatisk händelse, eftersom jag kände mig väldigt olustig med att ha den här personen som stod där med och talade om vad jag skulle göra och inte med våran dotter. Och för min fru som hade den här förfärliga tanken om att våran dotter kommer nu bli kidnappad. Det var liksom hennes absolut värsta som skulle kunna hända. Jag var ju samtidigt glada över att hon inte var äldre. Hon förstod ju inte någonting vad som hände. Och det har vi faktiskt, det var någonting som slog oss. Tänk om hon hade varit kanske, inte vet jag, 8-9 år. Eller så här. Det här hade kunnat bli jättejobbigt. Så hon minns ju inte. Det här har vi berättat om för henne. Men hon är ju 21 nu. Jag tycker ändå att vi hade en bra dialog om det här. Och det är liksom ja och i en sån här händelse.
Sammanlagt åtalades 13 personer för delaktighet i konststölden. Det var en löst sammansatt grupp av brottslingar som låg bakom dådet. De flesta dömdes till långa fängelsestraff. Den så kallade ryssen som beviljats permission under utredningen fick 8 års fängelse. Hans plan tycktes vara att sälja tillbaka tavlorna till museet. Och det var också vad som hände. Bara några månader efter kuppen kontaktades Nationalmuseum av en advokat som erbjöd sig att återföra tavlorna till museet mot en summa på 10 miljoner kronor. Polisen, utklädd till konstexpert, stämde träff med advokaten och 2 andra män för att titta på verket och avgöra om det var äkta. Och därmed var en av de 3 stulna tavlorna hittad. 5 år efter kuppen återfördes också Rembrandts självporträtt till museet efter att polisen tillsammans med FBI gillrat ytterligare en fälla i Köpenhamn. Tidigare samma år gjorde FBI i USA ett liknande tillslag. Där återfann man målningen Renoirs unga parisiska. Sommaren 2005 hade alla 3 verken återförts till museet. Men vid det här laget hade Mårten och hans fru försökt lägga händelsen bakom sig.
Ganska snart så efter rättegång och sådär, då kände vi att nu skiter vi här. Vi vill inte ha med det här eller de här att göra längre. Det är inte så att någon har velat liksom pusha det. Liksom. Vi var överens om att vi släpper det här nu. Sen så har vi ju fått under årens lopp så har vi fått så där från... Är det från kronofogden man får gällande skadestånd av de här? Och då kände vi att vi sa efter ett tag att ni kan avskriva oss för det här. Vi inser att vi kommer ju aldrig få några pengar från de här brottslingarna. Vi vill inte se de här rapporterna där det räknas ner över deras inkomster och vad de ska leva på, betalningsförmåga. Så stryk oss från de här registren.
Nu har det gått 20 år sedan Mårten och hans familj av en slump hamnade mitt i rånet på Nationalmuseum. Och idag tänker han inte så mycket på det. Men det tog honom flera år att besöka Nationalmuseum efter händelsen. Inte för att han var rädd för att något skulle hända igen, men det kändes olustigt, säger han.
Vi tappade helt lusten att gå dit. Men det blev liksom en... Inte att det blev någon fobi sådär, men vi gick bara inte dit.
Idag är han glad att han inte var ensam på Nationalmuseum för 20 år sedan, den 22 december, när konstkuppen ägde rum.
Ja, överlag så är jag glad över att jag var med min fru. Jag kunde så att säga prata om det tillsammans. Och jag är glad som sagt att jag inte var med om det alldeles ensam ändå. Mm. Då hade det kanske varit svårare.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Anna Berg. Tekniker och ljudläggare Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.